För den som läser till pastor, som jag har gjort, så ingår det att man gör en viss praktik. Så brukar det vara när man utbildar sig, och så är det också för den som går pastorsutbildning. Och för min del så har de där nedslagen varit väldigt viktiga. Inte minst därför att man finns i en ganska teoretisk miljö på högskola, där man sitter och läser, man lämnar in tenter och man funderar över allting som har med den här boken utifrån ett teoretiskt perspektiv. Då är de där stunderna när man får komma rakt in i ett sammanhang som är på riktigt med riktiga människor väldigt viktigt. Och så var det för mig. Vi hade 3 stycken sådana praktikperioder plus en del annat som man skulle gå igenom då under de här åren. Och min första praktikplats, det var i en församling i Eskilstuna. Den hette Sankt Eskilskyrkan. Och jag hade aldrig varit i Eskilstuna ens. Jag hade inte varit i den här församlingen såklart. Och nu hamnar man rakt in här ibland en massa människor. Mitt i händelsernas centrum. Så fick man följa med då pastorn och möta olika grupper och sådär. Och för att jag då skulle försöka att lära känna den här församlingen så fort som möjligt under de här veckorna när jag skulle vara där, så bestämde jag mig för att jag ska ställa en och samma fråga. Kanske några till, men alltid samma fråga först till dem jag möter. Oavsett om det är en ung människa eller en gammal. Och så får man se om det kan som växa fram en bild av den här församlingen. Och den frågan jag bestämde mig för, det var: vad tycker du är karaktäristiskt för den här församlingen som du är med i? Och jag blev ganska förvånad faktiskt, för att jag fick samma svar nästan hela tiden vem jag än pratade med. Och det var att man menade att i Sankt Eskilkyrkan då, i Eskilstuna, så upplevde man att man kunde få vara den man är. Man upplevde att man fick vara sig själv. Det var det som de flesta sa på nummer 1. Och jag funderade en del på det här. Hur kommer det sig att så många säger samma sak? Stämmer det här? Är det här en plats där man verkligen får vara som man är mer än andra platser? Och hur i så fall kommer detta till uttryck? Och en bit in i praktiken så fick jag vara med på ett vanligt så här program- och musiksammanträde som många kyrkor har. Där man sitter ner i en liten grupp så här och pratar om okej, vad ska vi ha för gudstjänster, vad ska vi ha för musiker, vad ska vi ha för predikanter, vad ska vi ha för evenemang? Ja, men så fungerar det också i kyrkan. Man sitter ner och bestämmer saker ganska ofta. Och i det här mötet då så hände det någonting som tog tag i mig. Och till slut så blev det faktiskt så att det här helt vanliga planeringsmötet, det blev det tillfälle som berörde mig allra djupast. Och varför då? Jo, därför att de sakerna som vi samtalade om där emellan då olika datum och tider och planerade evenemang, det var djupa grejer. Saker som man delade med varandra som jag tänker att man inte ens kanske hade delat i en bönegrupp i vissa sammanhang. Och då förstod jag lite grann vad det var de hade menat. Att det här var en miljö som man hade lyckats skapa där människor inte kände sig rädda för att bli dömda. Man vågade kliva fram, ta plats. Man vågade göra sig sårbar för andra. Därför man var lugn med att om jag misslyckas, om jag säger något konstigt, om jag berättar det där jobbiga, så kommer jag fortfarande att bevara och ha kvar min värdighet och mitt mänskliga värde. Och det där blev väldigt vackert för mig faktiskt. Att göra den erfarenheten. Därför det är inte så vanligt att det är så i gemenskaper. Det kan låta självklart att det ska vara så, men oftast när det väl kommer till kritan så är det inte alltid så. Det är få saker som vi kämpar så mycket med som just det här. Att våga vara sig själv. Att våga vara sårbar. Och en sociolog som har skrivit en del böcker, Brené Brown heter hon är professor i sociologi. Hon har i sin bok gjort en liten lista över saker som folk vid dödsbädden ofta ångrar när man kommer liksom till den här punkten att man ser tillbaka till sitt liv. Hon har också en bakgrund som sjuksköterska och har därför mött många människor vid livets slutskede. Och det som kommer väldigt högt upp på den listan, det är just att man önskar att man hade levt sitt liv mer utifrån liksom ens egna drömmar och vågat vara sig själv mera och inte så som man tror att andra vill att man ska leva. Jag tror säkert att ni känner igen er i det här. Att det kan vara en kamp för människor att våga vara sig själv. Därför är vi är rädda. Och det menar då Brown är själva orsaken till detta. Som forskar i de här sakerna. Att vi är rädda för att bli dömda av andra. Därför gör vi med våra liv som vi tänker att andra vill att det borde vara med oss. Istället för att lyssna på vårt eget hjärta. I evangelierna hittar vi många texter som kretsar kring att människor är benägna att döma varandra. Och det här är ett av de fenomen som Jesus alltid kritiserar väldigt hårt. Och längst fram i spetsen kring den här dömande attityden, där har vi fariseerna. Och det är de som Jesus nästan alltid argumenterar med i många av de här texterna. Också idag, i den här texten som Hanna läste för oss tidigare. Och fariseerna då, det är ju ett politiskt judiskt parti eller en grupp människor som tillhörde den här judiska partiet, fariseerna. Och de såg som sin uppgift att man skulle försöka förklara och förtydliga den judiska lagen. Som kunde vara ganska komplicerad och ibland lite otydlig. Och då tog man som sitt uppdrag och sitt projekt att till exempel då när det kommer till sabbatslagen där det står att du ska inte arbeta på vilodagen. Ja, men försöka skriva fram vad innebär det i praktiken. Och så gjorde man lagen mycket mer detaljerad. Alltså till exempel då kunde man komma fram till det. Ja, men man får inte gå längre än 1 kilometer. Det är viktigt. Då är det arbete. Man får inte bära någonting. Inte ens om det är ganska lätt, för då är det arbete. Man får inte tända eld, för då är det arbete. Och ni hör själva, det här är bara en av alla judiska lagar som fariseerna utvecklade och fyllde ut. Mest för att man egentligen ville att ingen skulle råka synda emot den judiska lagen. Då är man ju på den säkra sidan om man sätter upp en del ytterligare regler så att säga. Och ni hör ju själva att det kan bli ganska svårt att leva efter allt det här. Och jag är säker på att fariseerna också tyckte det. Att det gick inte riktigt att leva upp till detta. Och därför så blev de tvungna att kompromissa med sanningen lite. Och det är det som Jesus ofta går så hårt åt emot fariseerna. För de var det tvunget att verka som att de klarade av allt det här. Medan de kanske i själva verket hade lika svårt för det som alla andra. Och i dagens text då så hittar vi ett väldigt tydligt exempel på det här. Det är inte konstigt att det skär sig mellan Jesus och fariseerna, för de har så otroligt olika insyn eller perspektiv in när det handlar om att följa och leva efter lagen och vara en troende. Och det är heller inte konstigt att fariseerna använder lagen för att försöka sätta dit Jesus som händer här. Men att man går så långt som man gör här, att man till och med använder en människa för att lura in Jesus i en fälla, det är ganska fult. Och det som händer här, det är att Jesus, han är i templet och undervisar. Och plötsligt så kommer då fariseerna inrusande. Man kastar ner en kvinna på marken framför honom, mitt i templet, helt offentligt. Och så börjar man inför alla människor att plocka fram då allt det som har blivit fel. Hon har varit otrogen, hon har gjort fel emot lagen. Och nu så ställer de frågan då. Den här kvinnan har ertappats med äktenskapsbrott, säger man. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Fariseerna hade såklart i baktanke här att Jesus har ju två alternativ. Antingen så väljer han att säga men ni borde frikänna den här kvinnan och låta henne gå. Och då hade han gjort sig ovän med romarna. Eller med judarna, därför att den judiska lagen var ju så viktig för judarna. Eller så hade han bestämt sig för att han skulle säga då att låt den här kvinnan få sitt straff. Hon måste dö, för det står så i den judiska lagen. Och då hade han gjort sig ovän med romarna istället. För de hade tagit ifrån judarna rätten att kunna utfärda sådana straff. Men Jesus väljer ingen av de alternativen. Utan han sätter sig istället ner och börjar rita i sanden. Precis som att han behövde tid. Eller tala med sin far i himlen. Jag vet inte vilket. Eller så var det bara en konstpaus. För att det han nu skulle säga var så viktigt att han behövde ännu mer tyngd i det. Eller var det som att han skrev något i sanden? Skrev han något om förlåtelse? Ritade han någon symbol om kärlek? Vi vet inte vad han gjorde där. Men efter en stund så tittar han i alla fall upp. Och så säger han den här kommentaren som nästan har gått till historien. Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen. Och det är ett väldigt bra alternativ som han just där kläcker i den stunden. Och som får så stora konsekvenser att de som står runt omkring, de släpper sina stenar till marken. Och de går skamsna en efter en hem igen. Den äldsta först. Och det är ett alternativ som varken slätar över det kvinnan har gjort. Inte på något sätt. Eller för den delen straffar henne. Tvärtom. Hon blir ju upprättad. Och det som här kunde ha blivit en avrättning blev istället en upprättning. Och jag tänker att det är därför som den här texten har blivit så otroligt älskad och välkänd ibland kyrkor över hela världen. För det Jesus gör här, det är att vända liksom en situation som är emot honom. Och dessutom samtidigt räddar en kvinna och upprättar henne samtidigt. Genialt på alla sätt, genom en enda liten kommentar. Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen. Och just här tänker jag att spetsen i Johannes evangeliet blir så otroligt vass. Här kommer vi rakt in i det som Johannes, den som skrivit det här evangeliet, vill säga. Här ser vi hur Jesus är Guds son. Och hur han fungerar i sitt sätt att möta människor. Och vi kan läsa ifrån Johannes första kapitel och den 14:e versen. I inledningen av det här evangeliet, vad Johannes skriver om den Jesus och hur han skulle kännas igen. Och ordet blev människa och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Han var fylld av nåd och sanning. Det som hade hänt här var att sanningen hade kommit fram. Den låg öppet synligt för alla människor i templet som var runt omkring. Ingen kunde säga någonting annat än att det var sant. Det som hade hänt. Det fanns till och med vittnen. Men när den väl hade kommit fram så fanns det någonting mer där också hos Jesus. Som inte fanns hos fariseerna. Och det var nåd. Nåd och sanning. Och vad är då nåd för någonting? Det har ju blivit ett kyrkord, tänker jag. Vem pratar så idag? Om nåd i olika sammanhang. Det finns kanske ett och annat tillfälle där vi kan använda det ordet ute i samhället. Men oftast är det i kyrkan vi hör det. Men på den tiden när det här skrevs så var det inget kyrkord. Tvärtom, det var ett ord som användes vardagligt. Och man kan till exempel hitta det i gladiatorsammanhang. Ni vet, ni har säkert läst historien att man använde krigskämpar som fick slåss mot varandra. Som en slags underhållningsform inför kejsaren. Och när den ena besegrat den andra och liksom har kniven mot strupen, då är det kejsaren som får möjlighet att benåda den som förlorat. Och är då kejsaren glad och på gott humör och sådär, då kanske kejsaren benådar personen så att den får överleva. Ger nåd. Och är den lite purken och på dåligt humör sådär, då kan det hända att den krigaren får liksom sluta sin dag i graven. Så hårt var det under de här spelen. Och där någonstans, just i det här med liv och död, fanns ordet nåd som ett viktigt ord. Att bli benådad, det handlade om att få liv tillbaka. Det var allvar. Och så är det också i den här texten. Den här kvinnan blev genom Jesus räddad till livet. Nåd betyder gratis. Och det som är härligt är att Gud, han är inte som en kejsare som känslostyrt bestämmer lite som han vill. Ska jag ge nåd idag eller inte? Utan Gud är kärleksfull och barmhärtig in i sitt väsen. Därför så delar han gladligen ut sin nåd till vem som helst som mäts öppet, ärligt och sant hjärta ber honom om förlåtelse. Det är egentligen det enda han kräver. Att vi ska vara sanna när vi talar med Gud om våra egna liv. Därför Jesus är ju nåd och sanning. Precis som vi hörde innan. Sen kan det vara jobbigt också detta med att bli en kristen och leva tillsammans med Jesus. Därför när man umgås med någon som är fläckfri, då framkommer ju ens egna fläckar desto mer. Lite grann som när solen lyser rakt igenom ett fönster som är smutsigt. Då syns ju alla fläckarna väldigt tydligt. Men det fantastiska är också att ju mer fläckarna kommer fram i ens liv, desto viktigare blir Jesus. Och desto mer inser man att man behöver Guds nåd för att kunna leva och kunna, ja, men också någonstans förlåta sig själv. Om jag skulle ta fram två stycken saker ur den här texten som kan få bli någon slags påminnelse in i våran vardag, så tänker jag på det första här. Det är att det aldrig är kört. Det kanske finns någon som lyssnar idag som sitter med sitt eget liv, som varit med om det som den här kvinnan i texten har varit med om. Att någonting har gått väldigt snett. Och du sitter med en stor skam på insidan eller en känsla av skuld som inte släpper. Du kanske också har blivit dömd av andra för det som du har gjort. Du kanske har kastats till marken fysiskt eller psykiskt. Du kanske också, ja, men har blivit förnedrad offentligt som den här kvinnan blev. Det är möjligt att det är så. Och till dig vill jag säga att det är inte kört. Det finns någon som kan förlåta, även om den du har gjort illa inte kanske har kraften att göra det. Och det kan låta konstigt. Varför skulle Gud förlåta liksom i någon annan ställe? Och men jag tror att det är så att vi människor är bristfälliga. Att inte kunna ge någon annan sin förlåtelse är också en brist. Och Gud, han blir ju också kränkt, tänker jag. När vi skadar någon av hans barn, då blir han personligt skadad i sig själv också. När han ser den liksom synden som vi har gjort mot någon annan. Och därför har han också på något sätt rätt att dela ut förlåtelse. Så brukar jag tänka lite för att förstå det här bättre. Att Gud blir själv sårad när vi gör andra illa. Och därför kan han och har möjlighet att lösa oss från den skulden som den här personen som inte själv kanske kan ge mig sin förlåtelse borde ha gett mig. Eller inte orkade ge mig. Och därför tror jag att många som har sökt sig liksom i sanning till Jesus och bett om förlåtelse har upplevt just att det finns en frid som man kan få när den här skulden rinner av. Det är som att man kan ibland få lägga den här stenen, klumpen vid ett kors. Ibland gör vi så i kyrkan rent fysiskt för att vi vill tydliggöra att vi kan få göra så med det som har gått snett i vårt liv. Och det är någonting jag vill skicka med dig också. Våga prova om det faktiskt funkar. Om du kan bli befriad från det som du bär på. För vi tror på en Gud som har en gränslös förlåtelse. Och i mitt liv så har det varit ofta de där stunderna som har kanske varit några av de absolut starkaste gudsupplevelserna. Jag kommer ihåg en gång när jag var tonåring, jag tror jag var 16 år gammal ungefär. När jag kanske för första gången drabbades av det som man under väckelsetiden brukar kalla för syndanöd. Alltså en känsla, eller ångest nästan, över allt det i ens liv som har blivit fel. De man har skadat, det man har sagt som har blivit inte som man hade önskat. Eller nästan som en ånger eller ångest. Och när jag satt där i mitt rum, 16 år gammal, så ber jag till Gud att om jag ska kunna tro på det här, om jag ska kunna vara en kristen, då måste du förlåta mig så det känns. Vad är det annars värt? Du har ju lovat att du ska förlåta. Och jag var lite besviken på Gud den kvällen. Så jag sa så här, att om inte du visar mig nu, här och nu, att du faktiskt kan förlåta synd, så att det känns, då får du vara med den här tron. Då lägger jag den på hyllan och gör något annat istället. Och jag menade verkligen vad jag sa. Och så satt jag med och lyssnade och så försökte jag så här, höra Gud tala i mitt inre. Men det var helt tyst. Okej, sa jag. Då får du vara. Men så är man ju en vanemänniska. Och man har behov av att också avsluta saker på något sätt. Så jag tänkte, jag ska ändå ta min andagsbok. Så ska jag läsa den lilla bit ur den här boken som var just för den här dagen. Och som jag ändå skulle ha läst ikväll. För jag följde då ett sånt schema just då. Så tog jag och läste, och det var ett enda bibelord från Jesaja 54, vers 6 till och med 8. Jag tycker jag ska läsa det för er nu. Ifrån Levande Bibelns översättning. Herren ska komma tillbaka till dig igen. Som om du varit en ung kvinna. Övergiven av sin man. Jag övergav dig under en kort tid, men nu ska jag i min stora barmhärtighet än en gång församla dig. I ett ögonblick av vrede vände jag min blick bort från dig. Men med en evig kärlek ska jag nu förbarma mig över dig, säger Herren, din befriare. Om än bergen rämnar och höjderna förflyttar sig, så ska min kärlek ändå aldrig lämna dig. Mitt löfte om frid ska aldrig brytas, säger Herren, han som visar dig barmhärtighet. Eller om man läser Bibel 2000, han som älskar dig. Och de orden de träffade mitt hjärta, kommer jag ihåg där i sängen som 16-åring. Så starkt den kvällen. Att det fick mig att ändra mitt beslut. Okej, jag tror på dig. Och jag kände också någonstans här inne att Gud hade förlåtit mig. Och att jag var fri. Att gå vidare i mitt liv. Att lämna det bakom mig. Och få känna att jag är, ja, men fri i Kristus. Det andra jag skulle vilja säga, och det är sista punkten nu då. Det är att här i Sverige finns ju inga fariseer. Ändå hamnar vi så lätt i detta att vi dömer varandra. Precis som de gör i den här texten. Vi har våra normer och vi ser ner på dem. Vi ser lätt ner på dem som inte kan leva upp till dem. Och vi möter människor som inte är som oss. Och vi ser lätt ner på dem. Och vi placerar folk i fack ganska ofta. Och känner oss hotade att någon annan ska ta våran plats. Och så får vi så lätt den här dömande attityden i vårat liv. Och det är egentligen ingen som vill ha det så i en värld. Det blir så lätt en osäkerhet, en misstänksamhet. Och en känsla av att man måste visa utåt sett något som inte liksom är riktigt min äkta bild av mig själv. Då tänker jag så här. Vill vi ha en värld som ser annorlunda ut? Där man vågar vara sårbar. Där man vågar kliva fram och blomma ut och vara sig själv. Där man vågar dela saker som är, ja, men riktigt jobbiga med andra människor. Då behöver vi ta rygg på Jesus här. Och vi behöver följa hans exempel. Och Jesus säger så här om den här saken. Döm inte, i Lukas 6:37. Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så ska ni bli frikända. Kort sagt skulle man kunna säga att det Jesus säger här är att släpp din sten till marken. Därför du är precis som alla andra människor en sån som också gör fel. Vi gör det allihop. Så den enda som någonstans har rätt att kunna döma rättvist, det är ju Jesus. Och inte ens han dömer, utan han säger till kvinnan, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Visste du förresten att den här texten om äktenskapsbryterskan, den finns inte med i de äldsta manuskripten som man har hittat från Nya testamentet. Och forskarna har dividerat lite fram och tillbaka, vad beror det här på? Men en tes som finns, det är att det här budskapet i den här texten är så radikalt. Det är så mycket, dryper så mycket av Jesu kärlek och förlåtelse. Att det fanns en risk att det väckte anstöt i den tidiga judikristna kyrkan. Så det fick inte vara med. Men längre fram så har det stoppats in igen. Troligtvis därför att den här texten är så stark. Och levde vidare på egen hand i muntlig tradition. Och till slut var den bara tvungen att få vara med. Och jag tror att det är för att den här texten innehåller så mycket av Jesus. Den handlar om en människa som i mötet med honom får bli upprättad, räddad till livet och får smaka på vad nåd är för något på riktigt. Förlåtelse utan gräns. Och dessutom är den en läxa till var och en av oss som ofta dömer andra och blir påminna om att vi behöver också Guds förlåtelse. Så varför ska jag döma andra? Nu ber vi tillsammans. Tack Jesus för den här texten om äktenskapsbryterskan. Tack att vi fått lära känna henne trots att vi inte ens vet vad hon heter. Och vi ber att vi skulle få hjälp att släppa våra stenar. Så att inte vi dömer andra. Jag ber att vi skulle få hjälp att frikänna andra. Så att vi också har blivit frikända av dig. Och jag ber Gud att du skulle hjälpa den som sitter och funderar över om man kanske skulle våga komma till dig med sin skuld. Att våga ta det steget och vara sann emot dig. Och jag ber att du skulle svara med samma slående kraft som du gjorde emot mig när jag kom med mitt liv till dig en gång. Och många gånger därefter. Tack för att du är en förlåtande Gud. Och att vi är välkomna till dig precis sådana som vi är. I Jesu namn. Amen.